Ny torsdag är det. Underbart! Och denna torsdag så har jag artisten och låtskriven Paula Iven här på besök. Nordmarkpodd heter min podd. Hon är grym, Paula. Hon är aktuell med sin EP som heter Dueller in Me, som är fantastisk att kunna lyssna på. Och hon är min gäst såklart. Vi pratar ju en massa. Vi pratar om hennes EP såklart, men vi pratar också om att låta så många olika sorters musik. Svenska versus engelska, ett skifte, min generation, formad av poppen, TikTok, bruten vänskap, att ge, soundtrack, halvtoner, musiken i livet, fiollektioner vid tre, kass klassisk pianist. Det var för nära öva och att hitta sitt egna uttryck. Några få spörsmål som vi går igenom denna vecka. Stort tack till Norrlands Ljus, alkoholfri, ekologisk, som är min huvudsponsor. Ni är bäst, jag älskar er. Och vill ha en ljuslager, då köper jag Norrlands Ljus. Plain and simple. Följ mig på Instagram, Nordmarkpodd. Vill ni med något, mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid, vi kör. Paula Iven.
Ja.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är bra faktiskt, ja. Kan du säga. Ja.
Grattis till EP:n, till The Duality in Me.
Ja, men precis. Tack så mycket.
Var av denna titel?
Många skäl tror jag. Alltså delvis ett artistiskt skäl kanske att the duality in me, att det handlar om att acceptera att man är många saker. Jag tror att det är någonting många går igenom genom tonåren, att man känner att man är så många olika saker i olika kontext. Att jag är en person här och jag är en annan här, och är jag verkligen trygg att det är mig själv?
Mm.
Det kan vara ganska svårt att ta sig igenom det, och det tror jag har varit genomgående känsla i skrivandet. Och sen komma fram till att det kanske är en styrka att man kan anpassa sig, istället för att känna att man inte är sig själv.
Mm.
Liksom. För att det är någonting vi alla gör, och det är okej. Men sen tror jag också att det handlar om hur jag är sonisk som artist. Att det är viktigt för mig att kunna låta som många saker.
Mm.
Och att jag liksom inte vill med en första EP markera mitt sound, utan mer markera att jag har inte ett specifikt sound, utan att jag gör många olika sorters musik.
Mm.
Och att det tror jag är en styrka, om någonting som jag vill understryka mer. Och det är också därför jag valde den titeln.
Ja, det är jättefint. Den är jättefin EP:n.
Tack.
Det låter grymt. Jag gillar också att du har, alltså, vad heter det, Breaking Up With A Friend, det är både svensk och byter till svenska. Men det finns någonting, jag tycker det är fint det du sa där, att det finns, att man kan liksom anamma att faktiskt få vilja låta på fler sätt. Det finns liksom en vilja hela tiden från branschen att kategorisera all musik, att det ska vara på ett visst sätt, och så är det, gör man pop så ska det vara det, är det rock så ska det vara på ett visst sätt, och är det liksom, man har väl massa olika sidor.
Mm. Nej, men verkligen. Och också att det är helt naturligt under många artisters karriärer att man testar på olika saker. Det tror jag en bra artist gör, många saker. Men att det lätt blir att det är ett undantag eller att det är ett skifte. Men det behöver inte vara. Alltså för mig så är liksom, jag vill vara tydlig med från första början att jag gör massa saker.
Mm.
Och jag vill liksom lite ha, jag vill alltid ha en liksom, men släppordning som gör att det känns som att det kan komma var som helst härnäst.
Mm.
Alltså, du har ju ingen aning vad nästa singel blir efter den här EP:n. Liksom. Det kan ju vara en pianoballad eller liksom en hyperpop-grej. Liksom.
Mm. Men finns det någon, Alltså har du, det, jag tycker det är så intressant att prata med liksom den yngre generationens musikartister, vilket du är och vilket inte
ja.
Jag är. Men det är så jävla fint tycker jag att det finns en så här, när det kommer till skapande process, att man, hur ser du på albumformatet? För det är ju någonting som väldigt många unga artister märker jag idag, att man, det finns en, ofta en dröm att faktiskt spela in ett album. Men ibland så kanske man blir också dessutom lite motarbetad av branschen. För att man säger, nu ska vi släppa en singel, och att man fokuserar mer på singelsläppen. Att albumet per se inte är kanske prio ett. Som det var förr.
Nej, men precis. Nej, men jag tror att jag är ju så liten att jag har aldrig köpt min idols album fysiskt. Jag har aldrig gjort det. Jag har bara streamat.
Ja.
Och liksom, jag tror att jag inte ens förstod vad ett album var. Varför de alltid samlade låtarna. Jag lyssnar ju bara, jag bara väljer en låt. Så ligger till den i min spellista.
Mm.
Liksom. Ja, men jag tror att den första artisten jag streamade, det var typ Erik Sade. Liksom. Mm. Och det, han är ju kanske inte en albumartist direkt.
Mm.
I alla fall då, liksom, när han var med i Mello. Utan då liksom bara valde jag ut de här Masquerade och vad de nu hette. Den när han dansar på scen och i regnet och det där. Liksom. Det var riktigt fett liksom. Och så gillade jag de låtarna, eller typ la in dem i någon spellista liksom. Så jag har liksom aldrig haft den relationen till liksom ett fysiskt album. Sen är det klart att jag har växt upp och varit ett jättestort fan av musik.
Mm.
Men jag har alltid varit en poptjej, och i liksom den poppen som varit marknadsförd mot, ja, men min generation, liksom 2000-2003 liksom, där har bara inte album varit en särskilt tung grej, utan det har varit väldigt liksom musikvideofokuserat, liksom sitta och kolla på Lady Gagas musikvideo och bara shit, det här är så coolt liksom. Och jag tror att det var faktiskt en dialog jag hade med mitt skivbolag innan vi ens signade, att jag var såhär, jag vet inte om jag kommer vilja släppa ett album.
Mm.
Jag vet inte, alltså jag hade typ varit lite obekväm om vi hade skrivit på en albumdeal nu. För jag vet inte, jag tycker det känns som om jag hade släppt ett album nu, ingen hade ju lyssnat på det. Det känns bara...
Det kanske de hade.
Jo, men jag tror faktiskt inte att jag har... Jag tror inte att jag har byggt upp en albumlyssnarskara. Och nu liksom när jag har släppt en del, men fem låtar liksom, så känner jag att det kanske är någonting jag hade velat göra någon gång.
Mm.
Men jag tror inte att jag har så mycket fokus på liksom att jag ska vara, släppa album efter album.
Mm.
Men sen är det klart att jag skriver så sjukt mycket musik. Och jag har ju en enorm egen katalog liksom, som inte är ute. Och jag sitter ju ibland och tänker, alltså det är ju liksom, det är 40 låtar här kanske som jag hade velat släppa. Mm. Helst inom liksom ett halvår, men det kommer inte hända. men att liksom, hur hade jag ens velat pussla ihop de här låtarna? Finns det ett annat sätt att lyssna på musik än EP-album? För det är ju liksom kvarlevor från den fysiska musiken, men egentligen så kan vi ju lyssna på många fler sätt.
Mm. Man kan ju också göra en mixtape av det.
Ja, det kan man göra. Men det känns ju... Jag vet inte.
It's a waste. Ja, men jag tycker det är så intressant. För liksom i min generation, och liksom de som är några år yngre. Men jag, och det, såklart är det individuellt. Och det är beroende på vilken sorts musik man gör också. Självklart.
Mm.
Men att det hela tiden ofta finns en så här... Men min dröm är fortfarande att släppa, att göra ett album, för då kan jag sy ihop det här narrativet, den här historien. Att man ramar in någonting. Men jag menar, det har du gjort på din EP också.
Men jag förstår vad du menar. Mm. Och jag kan absolut köpa det. Men jag tror aldrig att jag har haft det behovet. Och jag tänker absolut inte säga att det är någonting jag inte kommer ha. Och jag tycker att det är helt fantastiskt liksom, att se hur liksom, de här... minidokumentärerna med folk i sina album och liksom låser in sig i studios och bjuder in alla sina favoritproducenter och låtskrivare och liksom bara gör ett album. Det är någonting jag tycker verkar hur kul som helst, göra sådana liksom camps. Men jag vet inte om jag har haft det behovet än. Jag har ju skrivit en låt som är så här: om jag släpper ett album, då är det här intro-tracket. Jag vet det liksom. Mm. Jag vet att det här är låten som ligger först på albumet. Om det blir ett album, och blir det inget album, då kommer den inte ut liksom.
Ja, men det ser du. Då finns det lite med ett litet frö.
Jo, absolut. Jag tror definitivt att det finns ett frö. Men jag tror att det här som jag tror att bara om man är några år äldre än mig så tror jag att man har liksom en idé av att man ska släppa album. Och det, alltså, även utanför pop, typ, jag går på musikgymnasium och jag går en ganska öppen linje. Så det är folk som gör liksom jazz och det är folk som gör funk och klassiskt. Och alla som inte gör pop i princip vill ju gärna göra album. Mm. Liksom. Så det är inte så att hela min generation är anti-album. Jag tror bara att jag har varit så formad utav poppen som har matats till mig, typ.
Men det är ju fett, alltså jag tänker också så här, tänk om man kunde liksom, om båda världar kunde förenas ännu, som du säger, att man bara helst av allt skulle vilja släppa alla låtar imorgon.
Ja, men precis,
alltså,
ja.
Alltså jag fattar att det inte är liksom doable att göra en, så i så rask takt, såklart. Det blir ju, det blir jobbigt för dem man jobbar med att, att få ut det. Men det finns någonting, alltså om man kunde liksom rationalisera släppen på något sätt så att man faktiskt kan få ut det, jag vet inte, men vet, att man kan få ut det snabbare från processen. Mm. Att ibland man bara, nej, men vi hade tänkt att den här låten ska komma ut om ett år. Man bara, herregud, om ett år. Då kanske jag liksom är så trött på den så jag inte knappt vill att den ska komma ut. Alltså, det finns ju någonting härligt med att få ut någonting medan man fortfarande är pepp.
Ja, men, och det håller jag verkligen med om. Och det är någonting som jag återigen har varit i kommunikation med mitt skivbolag om. Att jag gärna vill, det är viktigt för mig att kunna vara relevant i vad jag skriver. För jag håller ju också väldigt mycket på med TikTok.
Mm.
Och där är det ju extremt singelfokuserat. Mm. Men det är också väldigt temafokuserat. Alltså man pratar mycket om vad handlar låten om. Och så får man skämta mycket om det också. För att folk ska tycka att det är kul att titta på. Liksom. Men där är ju folk faktiskt intresserade av liksom, vad är det här för låt? När skriver du den?
Mm.
Liksom. Och typ, det finns liksom ett narrativ av att jag skrev den här låten igår. När egentligen så är ju TikTok-soundet liksom mastrat och godkänt av hela liksom, apparaten.
Mm.
Men det är det narrativet man vill ha. Liksom, att jag hittar på det här i duschen. Vad tycker ni? Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det är ju, alltså man skulle kunna, det finns ju, jag menar, det är mäktigt att det finns någonting som, att TikTok blev någonting relativt, ja, det är ju verkligen nytt kan man säga ändå.
Ja, men
att det fick, att det fick en, den, det genomslaget, kan du känna så här ibland att det finns en, att det finns en, att man, ett måste liksom, oj, ett måste från inom branschen att man nu ska synas överallt. Det kan ju också vara något som är väldigt pressande. Liksom det ska vara Instagram, det ska vara TikTok. Eller känns det för dig liksom helt naturligt och bara inspirerande?
Jag tror att jag... det där är jättesvårt att svara på, tror jag. Alltså, jag vet inte hur det är för andra artister, men jag kom ju liksom med... Jag gjorde min TikTok-plattform för att kunna visa att jag kunde. Liksom, för att sen kunna liksom försöka se om jag kunde hitta någon partner som ville göra det tillsammans med mig. Så för mig var det var inte ett skivbolag som tvingade mig att göra TikTok, utan det var jag bara, jag ska visa vad jag går för med. Liksom. Nu ska vi se till att det här blir riktigt bra. Och då har det ju såklart varit så att min TikTok-plattform har ju varit där jag har marknadsfört mig. Liksom. Och då har det inte varit så konstigt att man har pratat om liksom, hur ska vi göra TikTok, kan vi göra någonting om det här. Så jag har nog inte känt så mycket press, eller det är klart att det finns press liksom. men det är en allmän press liksom, att det är klart att det här måste gå bra liksom. men det tror jag att man kände på andra sätt tidigare också. Det som jag tror är skillnaden, det är det här att alla artister förväntas vara underhållare idag. Att det finns väldigt lite utrymme för att bara vara skapare, utan man måste också vara skapare av content. Och det har inte jag haft något problem med, så det har varit tur för mig. Men jag tror att vi missar en del konst när vi har det.
Det är mer min generation och sådana som jag som bara, herregud vad jobbigt det här. It doesn't come natural. Kämpa för det.
Ja, men jag förstår. Nej, men jag tror att, alltså, samtidigt så är det en annan grej. Att typ bara för att man är ung tjej så förväntas man kunna så himla mycket. Typ att förväntas liksom kunna vara min egen makeup-artist. Förväntas vara liksom en helt fantastisk stylist bara för att jag liksom inte ha snopp typ. Eller typ att man ska vara så bra på liksom, ja, men så många grejer. Och det är nog mer det jag känner att så här, men bara för att jag är tjej så betyder inte det att jag har alla de här intressena.
Nej.
Alltså bara för att ni vet att, bara för att man vet att så här, okej, om en kille kommer så har de det här behoven, men hon är ju tjej. Hon borde nog lösa det. Liksom. Men det tror jag mer är en allmän sak liksom, från hela samhället, att typ unga tjejer förväntas vara så fantastiskt bra på så många saker. Bara för att man tänker att det är deras intressen. Ja, men nu har du ju gruppat ihop alla unga tjejer. Liksom.
Ja, men precis. Det är väl... det är väl verkligen så, tror jag. Det har väl kanske blivit, jag hoppas att det kommer bli bättre. Jag tror att det har blivit lite bättre från när jag var i din ålder. Men det är liksom, sånt där verkar ta overkligt lång tid att förändra. Patriarkala strukturer liksom, det it takes time.
Verkligen.
Förhoppningsvis så kanske vi hinner uppleva någon slags jämställdhet innan jorden sprängs.
Ja, men lite så.
Ja, vi får hoppas på det. Men jag tänkte också på EPn och Breaking Up With A Friend.
Ja.
Varför, kan du berätta lite om låten och varför du också valde att ha den på två språk?
Ja, nej men absolut. Så jag tänker väl att det är en av de mest självklara titlarna lite. Alltså jag gick igenom ett uppbrott med en ganska nära vän. Och det var rätt svårt liksom, att bearbeta det. Och så i den processen så insåg jag att det inte riktigt fanns någon musik jag kunde vända mig till. Alltså om du går igenom ett breakup så kan du bara söka upp breakup på Spotify och så har du liksom 3000 spellistor som du kan lyssna igenom dem. Och när de är slut så är du förhoppningsvis över det liksom. Men jag kände typ inte riktigt att det fanns någon musik caterad till det ögonblicket. Och det tyckte jag var så konstigt för att min idé av att vara låtskrivare, det är att man lite gör soundtrack till folks liv. Liksom. Att, har du känt så här? Jag har en låt om det. Jag kände så här, det fanns ingen låt om det. Så jag skrev den. Det var lite så. Liksom. Det var ganska svårt. För man ville liksom hitta rätt perspektiv lite. För det är ingen poäng med att säga liksom, du sög, den här vänskapen var sämst, jag mådde skit. För det stämde ju inte.
Nej.
Liksom. Och liksom hitta någonting som dels känns konstruktivt men liksom svider lite lagom ändå. Men också något som andra kan känna igen sig i, typ vara lite givande liksom. Att ja, men och det kände jag väl lite att det var det man kom fram till refrängen, att breaking up with a friend is tough because in the end you know that you and I are gonna pretend like everything is fine. För det var ju det som var det jobbiga, alltså i ett relationsuppbrott så vet ju alla om det. Och alla anpassar sig liksom. Men i ett vänskapsuppbrott så blir det lite som att man låtsas som ingenting. Och det är liksom inga vänner som tar sida eller sådär, utan man lite så här tvingas fortsätta umgås liksom. Så det kan bli väldigt konstiga situationer typ, och då bara låtsas man som ingenting. Och jag tror att det var det som var det jobbiga. Och sen det där med den svenska versen, eller ja, det är ju ett stick. Ja. Jag tror att jag typ, jag skrev den här med Åke Olofsson från Svenska Björnstammen. Och jag tror att just den delen, det var bara så himla att jag satt och försökte skriva den liksom. Och så bara, hur kan jag översätta det här? Hur kan jag översätta det här? Hur kan jag översätta det här? Och bara, okej, men jag kanske bara ska skriva det på svenska då. För jag har alltid haft engelska som det språket jag vänder mig till när jag skriver. Men just här så kändes det bara inte så. Och det var ganska svårt att sjunga in på svenska, tyckte jag. Nej, men jag tyckte det var jättesvårt, för man är så van vid en viss fonation. Och det är inte så att jag inte sjungt på svenska innan, det gör jag jätteofta, men aldrig i studion liksom. Och det är en helt annan sorts sång. Att sjunga i kör och att sjunga liksom framför en mikrofon. Och det är lite kul, för i slutet så är det ju en sån här liten hög av mig som skriker saker. Och det är en gammal dålig vana jag hade som jag har gjort mig av med. Men när jag inte tyckte om en tagning så brukade jag skrika i slutet. Och sen så var jag typ ute och hämtade vatten eller någonting, och då hade Åke gjort en compilation och bara satt ihop alla och spelade dem för mig. Och jag var okej, men det måste vara med. Det var men ja, det är nog det.
Ja, men den är grym. Det finns någonting. Jag gillar också de här halvtons liksom grejerna, oväntade, men det är asbra. Men vad heter, jag tänkte också på musiken. Hur kom musiken in i ditt liv?
Väldigt tidigt. Mamma satte mig i fiollektionen när jag var 3. Och jag spelade kanske 5-6 år. Och jag ville väldigt gärna bli bra. Jag blev aldrig bra. Det var jättesorgligt. Alltså jag övade ganska mycket. Och verkligen så här, jag kommer bli bäst. Jag kommer liksom, för det var liksom så där att vi hade olika grupper som man skulle spela i. För jag gick Suzuki, och då hade man liksom, man hade en lektion i veckan som var egen lektion, och så hade man en lektion i veckan som var grupplektion. Och så var det så där. Jag kämpade så mycket för att komma upp i nästa grupp, men det gick liksom aldrig. Och till slut så var det bara så här, okej, nu får det bara vara nog. Jag kommer inte bli någon bra på fiol, men det är okej liksom. Men då bytte jag till piano, och där hade jag nästan ett lite för bra gehör. För det man gör i Suzuki är att man tränar upp sitt gehör. För att du läser inte noter, utan du lär dig melodierna och intervallen. Och det är inte så att jag visste att jag spelar en kvint, men jag visste hur jag skulle få det jag tänkte till fiolen. Och det gjorde att jag inte övade någonting när jag spelade piano, för det var för lätt liksom. Så jag brukar säga att jag är en helt kass klassisk pianist. Helt okej ackompanjatör och fantastisk poppianist liksom. Jag tror att jag sjöng mycket i kör, ledde lite barnkör, tagit typ gitarrlektioner, det sög jag också på.
Man kan inte vara bra på allt.
Vissa läser det, men jag gjorde inte det. Men jag tror att liksom, ja, men lite sådär som, men bara för att du spelar fotboll så tror du inte att du ska bli fotbollsproffs liksom. Men någon gång när jag var typ, jag tror att man alltid hittar på liksom, när man övar liksom, bara, tänk om den här gick så här liksom. Men vid något tillfälle så blir det ju liksom att du börjar ta det som ett uttryck och ett verktyg. Och jag minns att jag brukade så där, ingen fick vara hemma när jag skulle skriva. Men om ingen var hemma, då brukade jag sätta mig vid pianon, så brukade jag skriva jätteledsna låtar. Jag var så ledsen. Och så hade jag så skrev jag ner texterna och ackorden på papper, och så hade jag dem i en hemlig mapp, och så var det någon gång någon hittade dem, och jag blev så arg, för det där var hemligt liksom. Och så vid något tillfälle så skulle jag liksom börja spela upp de här låtarna, och det var så viktigt. Det var så nära, det var så liksom att alla var tvungna att vara helt tysta om vi skulle lyssna på mina låtar. Så om någon sa någonting, då bara pausade jag och gick därifrån liksom. Det var så känsligt. Känslan. Men det var så känsligt. Och sen så nu är det sådär bara, jag har skrivit en låt, vill någon höra? Nej, jo du måste liksom. Att jag vet inte riktigt när den vändningen gjordes, men ja, men i alla fall, jag började liksom skriva innan jag var med i Talang och allt det där. Men då var det liksom inte alls på kartan att jag skulle göra något jag hade skrivit, för det var liksom, det hade aldrig hänt liksom. Det var för nära liksom. Och det är roligt att tänka hur det skiftet blev, för jag vet inte riktigt, men till slut så vände jag mig.
Men det är ju fint, alltså jag tycker det är så fint med när det kommer till att skriva musik, att när det finns en jag menar, man måste ju öva på vilket instrument den är. Och sen så behöver man inte bli bra. Men som du sa, man hittar ju, vissa saker blir ju ens redskap. Jag menar, jag är inte jättebra på gitarr heller, men jag kan skriva på det. Samma sak med piano. Men det är ju verkligen inte, jag skulle inte kalla mig en pianist. Jag är ju trummis som början.
Jaha,
men, och det kan jag, verkligen. Men som du sa, man hittar liksom sina olika redskap. Och om man ska skriva musik, då tror jag att det är ganska naturligt att man hela tiden försöker leta och hitta de där stigarna som gör att man liksom kan Även om du kanske skriver låten på piano, så kan det ha liksom hjälpt till att bara ha liksom försökt spela gitarr också, för att få liksom en, förstår vad jag menar, att det finns en sån här en kunskap om vad musik är bara. Det är liksom, det är fint tycker jag. Det krävs att man lägger ner tid på massa saker. Sen behöver man inte bli bäst. Men jag förstår den här känslan att man bara, jag ville bli bäst, och sen blev man inte det. Och det är liksom, men då kanske man liksom, men hur kom sången in för dig då? Alltså när du...
Men jag tror att det
var det samtidigt ish.
Ja, men det var ungefär samtidigt. Och jag tror att det var kören. Men på samma sätt som det här liksom att, ja, men om du spelar, om du går i fotboll, då är det så uppenbart att men jag kan ju spela fotboll. Det är så här, ja, ska vi spela fotbollsmatch? Absolut, jag kan spela fotboll. Liksom om du sjunger i kör sen du är liten, vadå, jag kan sjunga, alla kan sjunga, du kan sjunga. Liksom att, och det är ju någonting. Det beror ju såklart på vilken sorts kör man är och vilken retorik ledaren har. Men jag har verkligen haft körledare som är så här, alla kan sjunga. Det gäller bara att lära sig liksom. För det är liksom muskler bara. Vi alla kan lära sig att kontrollera det.
Ja, visst.
Det finns ju folk som är tondöva, men det är extremt få. Det är ju sådär typ 0,2% av världens befolkning eller sånt där. Så det, alla kan lära sig att sjunga. Och jag tror att bara det här liksom, att växa upp med den tanken. Alltså när jag började tänka att jag kunde sjunga, nu när jag lyssnar tillbaka på det, det är helt fruktansvärt. Men det var ingen som såg till mig att det var kast. För jag var ju liksom 9. Ingen låter ju bra när de sjunger när de är 9. Liksom. Och ingen 9-åring är ju fantastisk på att spela fotboll. Liksom. Så det, jag tror att det var också sådär bara väldigt naturligt att det är klart man sjunger. Liksom. Och, men sjunger bara saker som andra hade skrivit. Och sen så, aha, jag kan ju också skriva saker. Vad sjukt liksom.
Ja, precis. En aha-upplevelse.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte på hur ser det ut nu med, nu när du har släppt EP:n så där, hur ser det ut på livefronten? Kommer du spela live också?
Ja. Men jag har precis liksom, jag har varit och repat nu, och ikväll så, ja, eller nu släpper du ju inte det här idag, så det har ju redan varit då. Men jag kommer att göra min releasefest och debutspelning, vilket känns så himla typ stressigt. Men vi har ändå listat ut liksom hur jag ska göra den här EP:n live. Så det är jag och Theo Kjellin, helt fantastisk liksom multi-instrumentalist. Och vi gör det bara vi två. Och det känns bra. Alltså jag har lite grejer inbokat. Men jag tror att det kommer bli mer. Men jag tror också att jag har liksom verkligen haft en liten en dag i sänder moment nu ett tag. Liksom att jag kan inte titta framåt. Nu är vi här. Liksom. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket jag kommer spela. Men spela kommer jag.
Det är bara torp och uppstuds.
Verkligen.
Det kommer gå alldeles fantastiskt. Paula Iven, tack för att du ville vara min gäst.
Åh!
Är vi klara?
Är vi det?
Ja.
Wow!
Stort tack till dig, Paula Iven. Glöm inte att lyssna på hennes EP. Det är du eller det är mig. Och ta hand om er. Vi hörs nästa vecka. Puss!